Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hejsan och varmt välkomna till DIF-poddens 65:e avsnitt som sänds från Östra station, som är knökfullt idag. Ja, varmt välkomna och välkommen Magnus.
Tack så mycket, tack så mycket. Otroligt kul att se att det är så mycket folk här. Det är högst välförtjänt för Berit och personalen.
Och för er som nu har sovit under en sten, så är det så att den har blivit utsänd Östra station av The Guardian till typ Europas bästa järnvägsrestaurang.
Ja, jag tror det är topp 10 i världen. Det är... Nej, den är topp 1. Så är det bara. Finns bara en Östra.
Och med oss har vi en... Vi pratade om innan, han vill inte ha begreppet superkändis, men lite smånervös är man. Det är lite som när Emil var här. Man är lite så här, man ser fortfarande upp till personen fråga. Vi är med oss Martin Soneby. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Svårt att relatera till den här presentationen. Ja, verkligen.
Du kan ju allt.
Poddproffs.
Ja, det är en stor del av min vardag att göra podcast. Men jag gör humor, och så gör jag en humorpodd. Som heter Alla mina kamrater, som alla får lyssna på.
Fantastiskt. Det är
bara gå in på iTunes. Gratis.
Ja, det var trevligt. Som du gör tillsammans med Fritte Fritsson, så han är på Malmö.
Fritte Fritsson är Malmö FF-are.
Och sen har vi
Nisse Hallberg,
Bajare. Det kunde man nästan, om man fick gissa på utseende.
Klassiskt Zinkensdamm-utseende har Nisse. Och David Sundin som är djurgårdare.
Ja, trevligt. Har du varit med David på fotbollen förresten?
Nej, det har jag inte. David är väldigt oengagerad i Djurgården nu. Han var väldigt engagerad när han var ung. Och han var ju nere i Turin och sånt där, på såna liksom, såna resor och alla bortamatcher och så. Men väldigt lite nu. Jag tror han tappar intresset.
Trist, men det kan komma tillbaka också. Mm. Det vet man, när man har fått barn och grejer.
Ja, men jag har också haft såna down-perioder när man inte liksom har bara gått in i någonting annat och bara lagt det på backburnern ett tag. Djurgården får vänta lite nu.
Men annars, vi pratar om väldigt snabbt om er podd. Den är jättestor, jättepopulär. Och ni har väl haft med Jeppe Arvidsson och Falsetas, tror jag väl, var väl med som gäster i ett av programmet.
Ja, jag hörde av mig till Djurgården och sa så här: hur kan jag hjälpa Djurgården med lite PR och vad som helst. Och så snackade vi lite olika grejer. Så kom det här, för jag har ett morgonprogram också som streamas ut på nätet, som heter AMK Morgon, och som går måndag till torsdag mellan 7 och 9. Då sa de så här: vi kan ju ta en lite spelare, ska vi snacka lite. Ja, Arvidsson och Falsetas kom in. Och så pratade vi lite allmänt om fotboll någon timme.
Ja, det var efter derby som vi hade torskat. Så var vi inte de muntraste minnena kanske.
Ja, var det det?
Ja, jag för mig det. För att när vi tar som det var Bayern. Väl,
ja, var det, just det. Precis i början av säsongen. Ja.
Annars brukar det vara ett bra surr på de två.
Ja, men det tycker jag att det var. Det var det. Men det tycker jag att det är väl en kännetecknet för stora spelare att så här, de kan skaka av sig en förlust eller en tung period och bara fortsätta köra på. Men jag tyckte de var bra. De var väldigt sköna gäster. Jeff B. Arvidsson är för övrigt min favoritspelare tror jag i laget.
Ja, han är väldigt trevlig och lite det här Mohammed Ali-grejen. Alltså jag vet ingen som kan snacka så mycket skit och käfta så mycket som han. Det är helt otroligt. Mm.
Jesper Arvidsson.
Jag kom sent, jag var ju nere i Bulgarien här med laget och så kom jag sent till bussen. Och skämdes ju som en hund liksom. Det är tur att man inte har någon då som tar upp det hela vägen resten av vistelsen.
kan få en topp tre kommentarer.
Nej men det var jag kommer inte ihåg, man jag var lite bakfull också så det var mellan varven där så man mådde ju inte bra liksom, men det var liksom ja men det var så där ja, när vi skulle upp på planet så är alla på, är Nisse på också, han är på, ja, var bra. Det var mycket, han kan slänga käften.
För övrigt om du lyssnar på det här Jeppe, stanna. Du ska ingen jävla sans, du ska stanna.
Jag vet ingenting om det rykten.
Utgående kontrakt och rykten säger att han är klar för Vålerengen i Norge. Han har själv valt att inte kommentera det och jag skiter i vilket, stanna bara.
Ja, det skulle verkligen vara en förlust för oss om han försvann. Det där tycker jag är trist. Jag tycker att det är trist att allsvenskan inte kan hålla kvar. Alltså, jag förstår om man blir liksom får kontrakt i Bundesliga eller i Spanien och sånt där, men just Norge, Danmark, Holland i viss mån, att vi inte kan hålla kvar sådana spelare. För hade vi kunnat hålla kvar de som sticker till Norge och sådana ligor, då hade ju allsvenskan varit väldigt bra liga, tror jag.
Ja, det är, tyvärr så är det väl mycket ekonomier. De har väl också rätt bra skatteregler både i Norge och Danmark.
Ja, men precis, det hänger på. Jag tror att hade man kunnat matcha de lönerna i allsvenskan så hade man ju förmodligen stannat liksom.
Precis, men där har vi ju sett en ändring senaste åren tycker jag. Att vi har snott åt oss mer norska och danska spelare, toppspelare än vad vi gjorde förut. Men det handlar ju också om just att vi kan ge dem bättre skatteförmåner än vad de får hemma. Samma som det blir med svenska spelare i motsvarande läge. Liksom.
Man bara byter. Ja. Byter spelare med varandra.
Men det är ju lite det med hela artistskattsgrejen som vi hade med Musheko och grejer också. Det är en invecklad historia. Det är liksom inte bara spelarlöner och grejer, utan det är arbetstillstånd och gud vet vad.
Ja, jag är glad att jag inte är Bosse Andersson. Jag tror alla är glada att jag inte är Bosse Andersson.
Men det är klart, vi är glada att vi har honom. Någon måste ju vara Bosse Andersson. Och vem bättre att vara Bosse Andersson än Bosse Andersson?
Well spoken. Ja. Well spoken.
Jag tar en anekdot till från på tal om det med spelare och liksom, det var när Tino, den nya spelaren, det är ju så här med arbetstillstånd och såna här grejer. Han hade arbetstillstånd, men så var det typ Bulgarien inte med Schengen och grejer. Så att det blev ju lite strul när vi hade kollat allt sånt där. Men
var är han ifrån?
Han är från Zimbabwe. Ja, precis. Men det fick ringas runt och sådär och Lena då, vår SLO, hon som ordnar liksom allting och hjälpte till med styrresan, hon ringer till Levski, liksom klubben, och säger så här: du, det här kommer bli ett problem. Och så var det bara så här: there will be no problem. Prime Minister of Foreign Affairs, big Levski supporter, I will call you.
You have present for me. You have birthday present for me in envelope.
Det löste sig.
I like Mercedes present. Envelope. Keys to car, please.
Det går alltid att lösa grejer.
Ja, det löser sig. Men du, kan vi inte ta lite av din Djurgårdsbakgrund? Vart växte du upp och hur blev du Djurgårdare?
Det här var lustigt för att jag gjorde precis den här intervjun på div.se, så att alla de frågorna som Magnus tänkte ställa, de har sagt, jag har redan svarat på de här, men jag kan dra det igen för de som inte läser div.se.
Nej, för de synskadade lyssnarna vi har.
Så. Exakt. Jag växte upp i Ösmo. Om man tar pendeltåget söderut mot Nynäs så finns en station där som heter Ösmo. Det är typ Nynäsam. Och Kenta Nilsson är därifrån, gammal hockeyspelare. Och han var ju liksom kung i vår stad. Och alla ungar visste vem Kenta Nilsson var. Jag var väl, jag tror jag var 7 eller 8 när han spelade i Calgary, Calgary Flames, och verkligen så slog igenom som stor, stor stjärna. Och sen 87 vann han ju Stanley Cup med Edmonton, spelade bredvid Gretzky tror jag. Så han var ju så här, han var ju gud för oss. Han var ju Zlatan för oss liksom. Och han var djurgårdare, så då bara blev man djurgårdare. Och sen spelade jag hockey i Djurgården som pojkspelare. Och sen runt, vad var jag, 13 tror jag, så flyttade vi till Lidingö. Och då blev det väldigt så här nära till stadion, och så kunde man gå på fotbollsmatcherna där. Så det var så, det var Kenta Nilsson och geografiskt nära stadion när jag var yngre. Då blev det Djurgården liksom. Sen hade ju Djurgården en hockeyperiod som var helt makalös, slutet av 80-talet, där vi liksom var helt oslagbara med ett fantastiskt lag.
Men det känns så överlag, alltså typ ställen som där är stort med hockey, där är Djurgården som gäller. Jag menar Nynäshamn, där är vi mycket folk som har varit med i podden och liksom, som är djurgårdare, vi är ju i med hockey liksom. Att, ja. Jag tror vi har det, och förhoppningsvis framtiden, vi kommer ha det, i och med att Bayern och AIK är ju ingenting i hockeyn just nu. Alltså nej, verkligen, nej, det är obefintligt. Nej. Så att det där har vi något försprång som även kommer att spela ut på fotbollen.
Det är klart det är så. Har du varit på mycket bortamatcher?
Nej, jättedålig borta supporter. Knappt någonting.
På grund av bekvämlighet eller på grund av...
Jag vet inte, jag har bara liksom inte kommit in i det. Att vara den så... Jag har ju fattat att det är så här, det är kul att åka på bortamatcher, men jag har aldrig varit den som har så här åkt med Djurgården på sån här bortaresa. Jag vet inte varför. Det ser ju skitkul ut. Jag har bara inte gjort det. Sen är det mycket att jag inte haft såna liksom kompisar som... Ja, de kompisarna jag haft har varit såna riktiga hemmasupportrar. Så det, man går med polare och sen så liksom, det är inte så att man söker sig till liksom, och åker på en bortaresa själv. Inte jag i alla fall. Det kanske finns folk som gör det. Men jag har bara inte hittat ett gäng att åka med. Hade det varit ett gäng djurgårdskompisar som hade åkt på bortaresa, hade jag säkert också gjort det. Men nej, det har jag inte gjort. Jag var på Malmö Djurgården nu i somras i Malmö.
Den mursramsedagen när vi körde typ samma mursramsan hela med cannelloni. Kommer du ihåg det?
Ja, det kan ha varit. Jag är inte säker. Jag minns bara ett stort brunt rökmoln. Och jag minns att Malmö inte var så jävla bra. Och det blev 1-1.
Det var då Filip Elander försökte nicka bort en boll i fotledshöjd som Mörs kunde raka in till 1-0.
Ja, just det. Så var det.
Och det var då ramsan kom till också. Alla vi som åkte tåg ner har vida minnen av denna ramsa.
Men då satt jag på långsidan. Liksom. Då stod jag inte i klacken eller någonting. Liksom. Det var jag och en kompis som satt på långsidan. Jag och Fritte, för övrigt, som är Malmö-supporter.
Men ja, men annars har du varit ute. Du var ju kolla Tibbe på, var det inte på EM-finalen?
Ja, det var ju. Sverige har ju sett en del utomlands eller på liksom bortamatcher och så. Vart i Portugal och Ungern och sånt där och nu i somras då jag var så här, jag kan inte missa den U21-finalen. Så på söndagen då började jag kolla liksom så här, kan man ta sig ner till Prag på något sätt, och så jag drog ihop en Facebookgrupp med mina liksom lyssnare av podcasten, så bara, vi som vill åka till Prag, och så började vi snacka om så här, hur man tar sig dit. Jag började kolla så här, tabeller, så här, färjetabeller, så här, Trelleborgs, vad fan heter det, Trelleborgsfärjan eller? Nej. Jo, men det heter det nog. Trelleborg, Travemünde, typ så här. Man skulle åka över där och sen åka ner så här, genom Tyskland till Prag. Det slutade med att jag tog ett plan till München, business class, Lufthansa och sen ett anslutande till Prag. Men det var magiskt, det var ju värt varenda öre alltså. Det var så jävla kul.
Det var mycket folk på plats som jag förstod också.
Ja, skitmycket folk. Och det var roligt också för att jag hade precis börjat använda Periscope då, den appen man filmar med och kan direkt streama, liksom direkt sända. Och vi hade, jag ska inte säga vilka journalister det var, men vi hade fixat arenans wifi. Så att vi kunde liksom använda wifi till oss. Så jag periscopade hela straffläggningen. Vi stod liksom i 80:e minuten, så var det så här, stod vi där och bara tänkte, fan, det kan bli straffar här nere, precis framför vårt mål. Där kan det bli straffar. Och så bara förlängning, inga mål, och så blev det straffläggning just där. Man bara, det här är helt magiskt. Det var helt magiskt alltså. Det var sjukt.
Minns du vilken match du gick på själv första gången när du inte blev medtagen av en förälder eller dylikt?
Jag tror aldrig jag blev medtagen av förälder. Jag tror att den första matchen var när jag gick själv. Men jag vet inte, fan, alltså, tänker du fotboll då eller hockey?
Vilket som?
Det måste ha varit en hockeymatch som var den första, men det kan ha varit i, jag vet inte, 88 kanske. 88 eller 87 på Hovet. Då var man ju ung, då kanske jag var 11 eller någonting. Men jag har aldrig gått med en förälder så där. Jag har gått med min farsa på någon SM-final någon gång. Men det var då och sen runt 89-90 då var jag själv på. Det var en säsong jag gick på alla hemmamatcher. Det var riktigt bra. Det kan ha varit 90. Kan ha varit 89-90. Så det var väl någonstans där. Men jag har ingen minne av liksom att det var något speciellt, för jag var så ung då.
Intervjun på div.se så pratar du om din favoritramsa: klockan slår, Håkan tappar hår.
Ja, det är skönt.
Om vi går utanför den då, har du någon annan ramsa som har fastnat?
Gamla, alltså det är mest gamla, men jag gillar vi är från Stockholm, från Stockholms stadion, vi går på fotboll, den gillar jag. Djurgården, vi ger aldrig upp. Jag vet inte, annat än liksom ramserna är det mera liksom tempot och konsekvenserna, att det alltid liksom finns, det känns som att det alltid finns en ny ramsa i liksom laddad i loppet hela tiden, så att det liksom aldrig slutar. Jag tror inte jag har några direkta favoritramser, utan men det är väl mera så här tempot i ramserna under matchen. Det är det som är det härliga. Och att de är så jävla många. Jo, vänta, den här. Den här DIF som är, den är mäktig. Det finns något sydeuropeiskt, typ turkiskt över den. Att hela arenan hänger med och alla fattar liksom.
Ja, den är tung.
Den är rätt ny, va? Är den?
Ja, den kom bara för några år sedan.
Förra året, eller förra, max 2 år gammal. Men den är fantastisk. Ja, när den synkar i och vi får med hela långsidorna så är den magisk.
Våra ultraskillar åker ju liksom ut i hela världen och kollar på matcher. Och jag tror den kom från någon sån här Dresden-match. Alltså, de har ju lite sån annan disciplin där. Men det funkar där och jag tycker den är jävligt fet.
Ja, den är fet som fan. Den gillar jag.
Ja, nej, men annars om vi ska vi prata året lite grann? Hur har årets säsong har gått? Är vi nöjd?
Nej, jag tycker det har gått som väntat egentligen. Det kunde ju inte ha gått så där som det var när det gick så jävla bra. Och vi var helt oslagbara. Många kryss för sig, men liksom att inte förlora. Man bara tänker så här, det här kommer ju inte hålla. Alla lag har ju en dipp under säsongen, eller två minst. Så där dippen kommer ju att komma liksom, och så kom den ju. Men jag tycker att det har sett bra ut utifrån, speciellt jämfört med förra året som var extremt hackigt liksom.
Grundspelet är jämnare, alltså så här, förr hade vi kanske lite mer höga toppar och djupa dalar, men ja. Nu känns det som att vi är en tråkig klyscha, men vi har en högre lägsta nivå.
Ja, men oja, men det finns ju väldigt många så här riktigt konsekventa spelare som alltid levererar, som mittbacksparet Arvidsson, Falsetas, de kan man liksom alltid lita på. Harris innan han blev skadad. Jag tycker Merapti är så här, han visar så otroliga liksom, otrolig potential så här. Han kanske inte riktigt så här blommat ut på riktigt än, men så här, det liksom, det finns han, man vet ju att han alltid springer tills han nästan dör. Så det finns ju de som man liksom, det finns 7-8 i stommen som man vet alltid levererar liksom.
Men du var inne på Harris. Hur mycket tror du att det påverkade att han gick sönder? När han gick sönder?
Jag har ingen aning om hur det påverkade liksom laget sådär, men spelet blev, man tappade ju en kreativitet i spelet som, han var väl våran mest liksom kreativa spelare. Och just det här, det finns ju inte så många sådana i Allsvenskan som man alltid säger så här, kan göra sin gubbe liksom. Man kände alltid att det kunde hända någonting när han hade bollen liksom. Det var alltid man hade känslan av att det var farligt liksom.
Ett ständigt hot.
Och den tappar man en sån spelare, så är det klart att det är en hel del mål som inte kommer att göras liksom, man är borta.
Om vi kan ta runt bordet här, vilken vi tycker. Vi har ju tre stycken som är nominerade till årets järnkamin. Det är Emil Bergström, det är Jesper Arvidsson och Krim. Mange, vem tycker du om du fick välja?
Jag har ju röstat. Jag röstade på Jeppe. Av den enkla anledningen att han har visat mest, svårt att säga att han har visat mest jävla anamma, men han i flest avgörande situationer, känns som, hade inte han gjort sin monsterbrytning mot Kalmar hemma och de hade fått 1-0 där, så vågar jag knappt tänka på vad vår säsong hade tagit vägen. Han har sin block mot Bayern, han är konstant
också,
han är konstant aktiv och han viker aldrig en millimeter. Och det, jag vet att det fanns folk som, när ryktena började florera om Vålerengen, att de ångrar att de hade röstat på honom. Jag ångrar inte en sekund att jag har röstat på honom. För mig är han årets järnkamin. Sen har all respekt för Emil och Krim. De har gjort fantastiska säsonger båda två. Men för mig är Jeppe strået vassare i år.
Ja, jag vet inte, jag tycker... Ja, men jag är väldigt kluven, för jag vill ju gärna ge till någon som spelar nästa år också. Och då vill man ju kanske ge till Krim om Jeppe försvinner. Men sen blir det lite så att man tar Emil för givet. Emil har ju varit grym i år. Han har ju gjort en av sina bättre säsonger. Och med en ny liksom, spel in med en ny back. Så att jag vet inte, Emil känns, alltså, han känns ju som den givna årets järnkamin alla år. Det är det som är lite tråkigt.
Så är det, men som du säger, om man vill ge någon som är kvar nästa år, jag tror inte att Emil spelar hela nästa säsong. Jag tror att han som längst är kvar till sommarfönstret, så bra som han har varit.
Fan, hoppas han håller på. Jag vet att han pluggar. Jag hoppas att han inte klarar sina tentor så att han måste vara kvar och beta av det.
Men där har vi Une Larsson som kommer kunna gå in och göra ett bra jobb som mittback. Men det är bara vad jag tror. Jag tror att Emil spelar inte i Djurgården hela 2016. Vad tror han fortsätter på samma sätt?
Vad tror du att han spelar?
Ja, alltså du gillar ju inte det svaret, men jag misstänker att han skulle kanske kunna hamna i holländska ligan kanske.
Fan, men kommer jag börja
ett lagom steg. Nej, men jag tror att han är redo för det, för nu har han har gjort över 100 allsvenska matcher. Han är 21 år gammal. Fyller 22 och har framtiden för sig. Det finns nog många intressenter där. Och det tror jag att det gör för Omar Colley också. Om vi fortsätter prata mittbackar. Så det är alla som tycker det är onödigt att förlänga med Fredrik Stenman till exempel, för att vi kommer ändå ha tre mittbackar nästa år. Jag tror att det är jätteviktigt att förlänga med Fredrik Stenman, för jag tror inte att vi har så många mittbackar nästa år. Jag tror att någon försvinner förr eller senare under säsongen. Nu kommer vi på ett sidospår.
Årets järnkamin, Martin.
Move. Och jag ska berätta varför. Nej. Nej. För att han är så jävla hård i kroppen. Nej, han är skitbra. Han är mest spännande. Han är jätterolig att se. Alltså, vilken jävla teknik han har. Och där kan bli något. Jag älskar det. Det blir så jävla, det spelar spännande när han kommer in. Men inte årets järnkamin. Absolut inte. Inte än. Kanske nästa säsong. Jag läste idag i tidningen att hans föräldrar är här och ska säga hälsa på. Det är deras första gång de är utomlands. Och de är lite oroliga för grabben och sånt där. Och han har haft hemlängtan hela den biten.
Ja, nej, men de har... man brukar se en koreansk flagga när han blir inbytt och sånt där. Och det är familjen som stör där. De är hängivna supportrar.
Va? Är det så?
Ja, nej, de är här och kollar på matcherna. När du kollar typ längst, om jag sitter, du sitter ju ganska i mitt linje, kollar du längst ner till vänster, så fort han blir inbytt eller gör någonting bra, så är det någon som ställer sig upp med en koreansk flagga.
Oh wow. Jag har, men vad var det jag läste om att de ska så här, snacka om kontraktsförlängning och flyga över hans föräldrar?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det kan vara så att pappan som bestämmer lite mer där. Så att förhandlingarna sker väl genom honom.
Det har väl funnits prat om att en av grejerna som han har varit inne på i de här samtalen är att de gärna vill komma hit och kunna bo närmare sin son och vilja hjälp med jobb och dylikt. Men det är bara prat man har hört löst. Det är inga fakta i det liksom. Men det är väl kanske inte så konstigt om man känner så heller som förälder. Han är 23 bast. och en tvärhand hög.
Hans pappa är ljudtekniker, så Olof sitter ju löst. Alltså, nu ryker Olof. Alltså.
Det är det som är roligt med Korea, för alla jobbar ju på Samsung. Alla är ingenjörer på Samsung. Alltså 100% av befolkningen. Men årets järnkamin är... Nej, men jag hade också haft Arvidsson som årets järnkamin. Jag kan inte tänka mig någon annan egentligen. Så om man ska gå efter kriterierna, vem man ska rösta på för årets järnkamin, då är det ju han liksom. Nej, jag vet inte. Hade Murs stannat hela säsongen, så ja, varför inte? Men nej, Jeppe är ett bra val. Det tycker jag.
Ja, sjukt. Det känns som det var så länge sedan han lämnade nu. Alltså.
Jag tror att vi ser honom i Djurgården nästa år igen. Jag lägger ut den silly teasern. Det var jag tror. Återigen, jag har ingen fakta överhuvudtaget.
Men du går mycket på känsla, Magnus.
Ja.
Det vill säga, jag har en känsla av att Emil sticker.
Det kittlar lite i armbågen.
Att Murs kommer.
Det finns lite vibbar.
Det sen när vi på Twitter blir att inte han kommer, då är det Magnus fel. Så att då är det att Magnus.
Men jag fick ju höra ryktet om att han var klar och redan skulle spela hemma mot Malmö innan Gävle-matchen. Gick ut med det på Twitter. Vi torskade Gävle-matchen, de sket i Murs. Jag har fått äta en del för det, kan jag säga.
Det får man när man går ut med grejer för tidigt.
Men jag har inga problem att sticka ut hakan så länge det inte är Alexander Gustafsson som ska möta den.
Men på tal om vi brukar gå in på Twitter, lite så här snyggt sidospår. Du är ju svinstor på Twitter.
Nej, jag vet inte, 17,3. Det är väl inte...
Nej, det är väl sådär. Det är ungefär 17 000 mer än vad jag har, kan jag säga.
Ja, nej, men jag är väldigt aktiv. Då får man ju... Jag tar vi beställer bärs här med pekfingret.
Ja,
jag tar den också.
Men du, ska vi inte ta 4 sådana små som vi brukar ha, som är lite goda? Med lite kaffe på.
Gammeldansk?
Ja.
Nej? Hotshots?
Hot shots.
På riktigt?
Ja, det är en tradition.
Är det det?
Ja,
jag tar en hotshots, fan.
Ja, vi kör det.
Jag tänker, when in Rome, då dricker man hotshots.
Ja, jag gör som alla, jag viker mig för grupptrycket.
Liksom. Ja, bra. Vi hade ju med...
Vänta, innan du fortsätter. Jag tar en skön story om hotshots. Det var en tid på slutet av 90-talet när hotshots inte var coolt längre. Det var coolt i början av 90-talet. Blev det okolaste man kunde dricka. Då var jag i Sälen. Stod där i en afterski-bar. Och så var det någon som bara, 4 hotshots tack. Och så kollade jag på bartendern och bara, beställer man sånt fortfarande? Och bartendern bara, nej, vad ska du ha? Det blir inga för dig. Du får nästa.
Ja, du är klar.
Ja, för att är man bartender, du vet man hur jävla jobbigt det är med hotshots. Man ska springa och hämta kaffe och vispa grädde. Det är det värsta man kan beställa.
Ja, Berit brukar svära åt oss här.
Ja.
Men det börjar... Som bartender så kan jag då säga ja, det är det. Beställ aldrig hotshots.
Men du är ju bartender.
Besöker ni en arena så beställ aldrig hotshots bara. För då är risken att ni blir utan. Mm. Då, jag kör Martins devis här efter. Får man beställa sånt? Nej.
Nästa.
Vi hade med en gäst som var med som heter Rulliganen. Jag vet inte om du vet om det är. Han... En rullstolsbunden Djurgårdssupporter som...
Gärna drar bengaler och dylikt.
Nu är han avstängd för att han har bränt bengaler på... omaskerad på handikappläktaren.
Stort.
Ja.
Stort. Och stenhög på kokain.
Och när vi satt här med honom... Så han hade med sig liksom någon sån här liksom assistent som hjälpte honom. Och han bara satt och beställde in. Jag menar fan, jag drack 7 hotshots. Alltså så här, det är bara bricka och bricka. Olof hade en del att klippa i sen. Typ.
Jag vill ju sticka ut hakan och säga att hotshots är ju inte gott. Alltså.
Nej, men är det tradition så är det.
Ja,
fan, inget är gott.
4 hotshots.
Ja, det var precis det där vi pratade om.
Vi fick förväntad reaktion.
Vi fick
en
grimas till svar. Nej, men vad fan.
Jag har full sympati med det, men jag fick vika mig för grupptrycket. Det är bara jag så.
Förlåt, var var vi någonstans? Innan vi kom in på hotshots så var vi någonstans.
Att du är jättestor på Twitter.
Ja, just det.
Nej, men jag vill inte svinga och grejer brukar jag göra. Det tycker jag är ganska kul.
Ja, men det är ganska enkelt. Förut var det ju mer att jag så här bara försvarade mig. För att vet, man skriver, jag skriver ju skämt. Jag skriver, det är det jag har Twitter till. Jag skriver one-liners bara. Och så hoppas man att folk tycker det är roligt. Och, Och så bara, det är som ett sätt att bara så här underhålla. Och så jag gillar ju att skriva skämt, det är ju det jag gör. Och Twitter är utmärkt för sånt. Och ibland är det någon som inte gillar det man skriver. Kanske ett skämt på 20-30 är det någon som är bara, hörru, det där är inte okej. Och då som ett sätt att försvara mig för det här, för att det är så jävla töntigt att bli så här upprörd över vad som är ett uppenbart skämt, då brukar jag gå på ännu hårdare så här. Och så kallar jag dem för rasister. Och de bara, vad fan menar du rasist? Så här, jag bara, du är rasist för du är vit och jag är färgad. Och så här, och det betyder att du är rasist. Och det är ju ofta sådana liksom, riktiga vänstermänniskor som är så aktiva antirasister. Och det finns ingenting roligare än att få en sån aktiv, passionerad antirasist att förklara att de inte är rasister. Det är det bästa, alltså, det är det bästa och finaste som finns. Så på så sätt så ibland, men det är sällan att, liksom, att jag söker bråk på det. Ibland om jag är tråkig så kan jag göra det, men oftast är det bara att, liksom, att jag så här, försvarar mig mot muppar. Liksom.
Försvarar dig lite smått provokativt.
Ja, precis. Ja, men du vet, man attackerar. Attack är bästa försvar.
Fire with fire.
Ja.
Men om pratar, YB Södermalm brukar ju få stor skottklubben, och det är ju... Finns det någon man stör sig mer på Twitter än den människan?
Ja, nej, alltså jag följer ju inte den. Ibland dyker ju den upp. Sådär. Men jag är ju rätt säker på att det är en bot. Alltså en sån automatisk... Någon som skriver så automatiska grejer. Jag tror inte att det där är en människa. Liksom. Men det... Alltså vi pratar väl då om någon typ av Södermalms polis, va?
Ja, Twitter befäl på Twitter.
YB_Södermalm tror jag de heter.
Ja, just det. Det jag undrar över är att folk har sån här, liksom, folk tror att de kan få ut en riktig diskussion eller få riktiga svar av en sån. Det fattar man väl att man inte kommer att få. Så jag blir mer provocerad av de som tror att de kan ha en diskussion med det här kontot snarare än själva kontot i sig. Så ibland brukar jag gå in och se när man ser en sån hel, speciellt efter fotbollsmatcher, speciellt efter den AIK Malmö, när den här YouTube-filmen kom ut, när snuten verkligen spöade skiten ur en snubbe, och då går de på den här YB Södermalm-kontot och säger såhär, ska du vara på det här sättet? Så jag bara skrev så här under en långsam diskussion, men fan, är ni dumma i huvudet? Så här, fattar ni inte att det här är en bot? Liksom ni kommer inte få ett ordentligt svar av den här personen, så varför ens diskutera? Liksom? Det är väl bättre. Jag har hamnat i den fällan också, men det är väl mer att man inte vill diskutera, utan mer så här, jag har sagt någonting i stil med att det finns en lång och stark historia av fascism inom svensk polis och sånt där.
Det är din attackpunkt.
Ja. Fascister och rasister.
Men om vi fastnar lite på den där videon vi pratade om, även om det inte har något med Djurgården att göra nu, så vad tycker du om polisens agerande i det? Alltså, så som man bara ser videon.
Det är ju rätt uppenbart att det där är ju ganska symboliskt och signifikativt för hur de agerar på matcher. De är ju så här upphypade till 1000. Jag tror att de är rätt... De är väl uppjagade och vill väl få... Jag har ju sett det flera gånger, liksom, flertal gånger, upprepade gånger, att de har liksom tagit initiativ till handgemäng när det inte har behövts. Så att man är inte förvånad. Man är så här, wow, det där är så här, man höjer på ögonbrynen, men man är ju absolut inte förvånad, liksom, för det händer ju hela tiden. Det har jag ju sett i, jag vet inte, 20 år, 25 år liksom. Och det kanske var, jag vet inte om det var värre förut. Det kan ha varit lite värre förut, framförallt med liksom fighter utanför arenan och sånt där. Men det är absolut inte försvunnit. Och det man ser är att polisen tar initiativ till fighterna ganska ofta.
Är du precis som jag och många med mig vet, jag känner att det är inte så att man är rädd för andra supportrar när man går på fotboll. Nej. Utan man känner mer obekväm med polisen för att man vet inte vad man har dem.
Nej, gud nej. Nej, och de är ju dessutom beväpnade. Liksom, det är få supportrar som har pistoler, pepparspray, batong, hjälm, hela dem.
Även om det inte är svårt att smuggla in saker på en arena, nej, så men, där någonstans går
nej,
gränsen.
Nej, jag vet inte om jag har sett någon med en Glock på ståplats.
Glock-tifo,
alla kör upp sina. Någon typ av irakiskt tifo med automatvapen.
Underbar bengaldebatten skulle ta vägen då.
Ja, precis. Nej, men, kom tillbaka, bengaler. Allt är förlåtet. Nej, men jag håller helt med dig. Det var nog länge sedan. Det var nog så där Djurgården AIK på Råsunda tidigt 90-tal. Då var jag skraj för AIK på riktigt. Så här. Den bilden av AIK liksom har satt sig i mitt huvud. Det är, så här, det är en skinnskalle med en skitstor snusprilla som går emot den och grin, liksom, riktigt sånt flin i ansiktet. Och bara, så här. Det var en AIK för mig. Men det var nog sist. Sen växer man upp och sen jag var 18-19, då har det bara varit, då har det liksom varit polisen som har varit orosmolnet kring fotbollsmatchen. Eller så.
Ja, det är stökigt. Men jag älskar den bilden av AIK. Den är inte lika extrem, men det är fortfarande man ibland, alltså när man går och ser, alltså mot AIK, att man fortfarande kan, alltså, se att de har sånt på sin läktare. Man blir så här bara, men det är så här det coola, elaka Black Army, vi liksom, det är bara så här, ja, mobbarna.
Jag vill bara avbryta med att nu kommer hot shots.
Ja, tackar. Är Berit kvar? Hon har vänt hem. Syjuntan.
Ja. Det är tur att man har sovmorgon imorgon.
Ja. Ska du upp tidigt imorgon eller?
Nej, jag har fan ingenting imorgon.
Vad
härligt.
Ingenting
gör.
Ska vi ta den eller?
Ja. Skål.
Nu är det hot shot time. Skål. För Stockholmspolisen. Det var länge sedan. Det är väldigt gott med en hot shot för att den här grädden mjukar upp allting. Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det finns så mycket dåliga minnen till det här bara.
Jag förstår det. Nej, men har man haft en dålig upplevelse på en dryck, då är det svårt att komma tillbaka från den. Ja. Det är därför ingen dricker tequila. Liksom.
Den finns med också.
Jag har inte svårt att säga att det är någon som säger att de älskar tequila.
Ja, jag har ett par kvinnliga vänner som även är frekventa besökare på en arena som tycker att tequila, det är ungefär som att dricka mjölk. Det, man gör det bara. Liksom. Det hör till och det är bra för hälsan. Och det är
gott. Du går upp på morgon, du klär på dig, du äter frukost, vilket betyder tequila.
Ja, men där någonstans. Lyckligtvis så har många av de manliga gästerna, jag tänker inte nämna några namn, slutat med tequilan på min inrådan.
Mm. Men vart var vi? Vi var på den nidbilden av en AIK.
Ja, precis. Den tycker jag vi kan prata lite om.
Men den var ganska tydlig. Black Army var ju så jävla fruktade och uppmärksammade på 80-talet. Och det var där liksom min bild av en AIK-are sattes. Liksom. Det var den här... Den sitter väl kvar fortfarande när de brände ner en hembygdsgård på väg till Örebro, var det va? Eller så stannade bussen, gick in på en bensinmack och bara tog all öl och bara gick ut från macken. Bara så här plattor med öl, man hämtade och så åker de vidare. Och så var det liksom skinnskallar och andra gökar. Men du menar att de finns kvar? Alltså, jag vet inte om jag har sett sådana. Men alltså, vi har inte sett en skinnskalle sedan kanske 1995.
Har ni gjort det också?
Nej, eller, i AIK-sammanhang har man gjort det.
Har du det?
Ja.
Fan, då borde ju fan K-märkas. Skitskallar. Borde få pengar från kommunen för att bara se ut så där för alltid. Så får du pengar.
Som avskräckande exempel.
Ja, jag vet inte. Precis som hårdrockare borde så här jeansjacka med Iron Maiden tryck och långt hår. Liksom. Det borde också K-märkas. Det är så här gamla liksom, popkulturreliker. Skinnskallar alltså, på riktigt. Jag vet inte. Ja. Finns det skinnskallar i Djurgårdsklacken också?
Nej, inte vad jag vet faktiskt. Jag tror det är sämre med den varan.
Jag kan inte relatera till den bilden att vi skulle ha någon...
Ja, det skulle vara Magnus då, alltså frisyrmässigt.
Det har ju ingenting med frisyr att göra.
Nu är jag ju långhårig.
Skinnskallar är ju en hel subkultur liksom. Man kan inte bara raka huvudet och kalla sig skinnskallar. Det går inte.
Man måste vara dum i huvudet också.
Man kan, men det går inte.
Man kan ju lika gärna kalla sig VT-konsult.
Nu kommer jag inte riktigt ihåg det, men för ni som är intresserade här med skinnskalleprylen, så pratar vi i avsnitt 9, om ni går tillbaka, om... Ja, det var lite annorlunda klimat då, just med kläder och såna här grejer. Så att gå tillbaka till avsnitt 9 och lyssna på det.
Vad var det? Vad pratade ni om då?
Vi pratade om casual-kulturen och klädmodet, okay. Hur det var på 90-talet och såna grejer.
Är det en grej fortfarande? För det minns jag var en grej så här för 10-15 år sedan. Att folk var jävligt inne på... kläder och hela den biten.
Ja.
Inte
så extremt, men alltså det finns många som tycker det är jävligt viktigt och har ett intresse kring det. Mm. På ett sätt som, nej, jag personligen kan inte relatera till det, men jag kan någonstans beundra att det intresset finns.
Dojen är väl fortfarande väldigt viktigt för många.
Ja, oj.
Det ska vara box fresh liksom på premiären och det, vad kör du för någonting nu? Kör du någon?
Nu kör jag bara ett par Reeboks som jag köpte i en sportbutik på Götgatan, för det var de skönaste. Alltså jag bara insåg att så här, det här är så jävla gubbigt att jag bara säger, jag provar olika sneakers och sen så bara kliver jag ner de här Reeboksen och bara, det här var de skönaste skorna jag någonsin varit med om, så att jag köper dem här. Ja. Det spelar, men de är hyggligt snygga. Det är inga modedojer. De ser ut så här.
Ja. Nej, men de där går ju hem.
De går hem. De är ju rätt larviga egentligen. Ett par vanliga gröna Reeboks.
Om man bortser från färgen så är de väl helt okej.
Ja, men jag tycker jag klär i grönt.
Du framhäver dina ögon.
Ja, precis. Men framförallt var de så här, nej, de här är för sköna för att inte köpa. Så det är därför. Men det är väl ett sign av en lite äldre person att man bara så här.
Jag vill inte säga att det är så, men jag kan inte säga emot riktigt heller.
Men Martin, var det på 2000, såg man dig i en Stone Island-jacka, rutig Burberry caps och ett par helt nya fila sneakers då, eller?
Nej, men jag har aldrig fattat det. Alltså, det här med att vara med i en subkultur har jag liksom aldrig förstått. Jag har aldrig varit med i en subkultur på det sättet. Aldrig varit hiphoppare. Alltså, man kan ju lyssna på hiphopmusik. Gillar hiphop. Har köpt till och med flera CD-skivor med hiphopmusik på. Eller hårdrock. Eller, du vet, såna, eller så här. Men jag har aldrig fattat att man ska köpa hela paketet. Så här. Om inte jag gillar Stone Island-kläder. Eller bara kanske inte gillar att betala 12 000 för en jacka. Det kan ju vara en sån anledning också. Så känner jag inte att jag har liksom, eller behövt så här, känt behovet av att kalla mig en viss grej. Liksom. Så jag har aldrig haft en subkultur. Jag har haft den här killen som spelade fotboll. Det var väl min subkultur. Var med i ett fotbollslag eller ett hockeylag.
Men kan man förbara nu att du är med? Nu är du lite, vad ska jag säga, humoreliten i Sverige.
Finns nej, en... men fan också.
Nej, men vadå?
Det är väl... fan, jag hatar. Dels hatar jag det ordet. Jag hatar ordet, och jag tror att man ska, för att vara med i humoreliten, då ska man vara med i de här stora nationella grejerna som på TV och sånt.
Nej,
där.
Nej.
Jag är nog mer av en subkulturperson i humorns liksom subkultur, men det är ju mitt jobb liksom. Det är därför jag är där.
Men pratar du Kringland Svensson, vem har vi mer som är så här, han Jonathan Unge är ganska rolig på Lilla Drever.
Jonathan Unge är fantastisk.
Men ni är väl liksom toppen i Sverige, kan man säga så?
Jag tror att så här, om du skulle dela in offentliga personer i så här A, B, C kändisar och så vidare, då tror jag att inte ens vet vi är med där. Vi är med på en så här X, Y liksom kändis, alltså inte då en del av alfabetet, men på en helt annan
annan, det är en helt annan scen bara. Vi är inte med i liksom Riks-TV, Aftonbladet. Vi syns inte ens där, men vi är med på våran lilla scen som är stand-up-scener, podcasts, sådana grejer runt om allting. Då är vi finns på en XY-skala liksom.
Men om vi inte glider in på det, fan vi har många radioövergångar nu. Men på tal om TV så har ju du gjort det TV och där lite Djurgårdsrelaterade grejer, eller hur?
Ja, du gjorde Ballar av stål.
Ja, precis. Ja,
du vet att det var fake, va?
Nej, va? Var det? Ja. Jag har ingen aning om. Ja,
lägg av. Sabba inte. Ja.
Men du snodde väl om...
Jag ville göra det på riktigt, men jag fick inte. Det var det som var grejen. Det här var ett program som heter Ballar av stål, för de som inte vet. Det gjorde 2009 kanske. Då hade jag en idé om att så här, man skulle göra... Min första idé var att klä mig helt i ett Stockholmslags färger, typ Djurgården, gå in på ståplats på en Gnaget match och bara ställa mig liksom i Gnaget klacken liksom, med total jävla julgrans outfit, mössa, halsduk, jacka, tröja, hela skiten liksom.
Du fick avslag.
Ja, de bara, nej men det, vi kan inte göra, du kanske dör. Vi kan inte ta ansvar för om du dör. Jag bara, men så farligt kan du inte, då måste jag ha vakter där som liksom, de kan ju inte tillåta någon att, liksom, att de blir ihjälslagna.
Men du tänkte inte på att de hade poliser på läktaren?
Men jävla,
det är det som hade varit farliga.
Fast skönt är det, ja, man ligger det. Där. Man ligger ner, blir sparkad och så bara, nej grabbar, ta det lugnt, det är TV, de filmar er, det är lugnt. Alltså, där.
Ja, precis, som att jag skulle göra saker bättre. Nej, men så jag ville göra det, men så men de övertalade mig, vilket var jävligt, jag var jävligt svag i det tillfället och jävligt ny på TV-branschen. De bara, men det här är lugnt, det är ingen fara. Och så gjorde de en jävla ploj liksom, riggning av allting. Skitlarvigt. Då faller ju hela prylen.
Ja, och vi på tal om följdfråga på det, så jag fick en av våra klackledare, Ludde Frisammar, god vän, har varit med i podden många gånger. Han pratade om att har inte du snott matchbollen av Djurgården någon gång i någon sån här U21-match?
Jo, men det gjorde vi också. Men det var på riktigt. Det var en jävla träningsmatch utåt helvete någonstans.
På någon ö tror jag var.
På någon ö? Var det det?
Jag tror... Någon skärgårdsö tror jag.
Ja, det kan ha varit någonstans i Roslagen.
Rådmansö säkert, ja. Ute i
Roslagen. Då gjorde vi någon sån. Det var mitt i sommaren och det var liksom, det var inte så många matcher på gång. Men det var den där jävla producenten som var bajare som skulle göra det extra svårt för mig. Så han skulle göra liksom så att han skulle hitta en Djurgårdsmatch. Så att jag skulle göra det liksom på Djurgården. Det spelas ju matcher överallt liksom, men han gav sig fan på att det skulle vara en Djurgårdsmatch. Så vi åkte ut och jag stod och våndades i 45 minuter och bara, fan jag kan inte göra det här, så det här är så jävla jobbigt. Så jag hade så här hörsnäcka och bara, de bara, gör det bara. Så sprang jag in. Jag tror att det kan ha varit en straff eller så var det en hörna eller någonting. Så bara sprang jag in på planen och så tog jag bollen och de bara stod och, vad håller du på med? Så började jag liksom dribbla med bollen, så ta den då.
Men
jag tror det, jag vet inte.
När var det här?
Det måste ha varit sommaren. Det kan ha varit sommaren 2008.
Och det var ingen som drog en glidtackling på dig medan du gjorde det?
Nej, jag tror att de kanske bara tänkte så här att det, jag vet, alltså när man chockar någon och gör något så här jävla oväntat, ingen spelare väntar sig att någon ska springa in på plan och hålla på. Så då de blir ju mest häpna liksom. Och sen tror jag spelare känner att det där är inte mitt ansvar. Det där får liksom funktionärer ta hand om. Jag orkar inte ens ta i det liksom. Så att, nej, de bara stod och kollade på mig. Och bara så här, hörru, kom igen nu, ge mig bollen. Ah, för fan. Nej, det var sånt där man höll på med ett tag.
Och med Mats Jonsson, vår säkerhetsansvarig, lyssnar på det här, så preskriptionstiden har ju förmodligen gått ut, så vi slipper en längre avstängning här.
Ja, för fan, det där hände ju inte ens på någon typ av Djurgårds plan någonstans. Där var ju långt åt pipan, så att där har ju ingenting med Djurgården att göra.
Stäng av, säger jag.
Men ja, hur känner ni varandra? Magnus och... För jag kom fram till dig på... Det var något derby, så stod du i kön, så hälsade jag på dig, bara, du borde vara med i podden någon gång. Även om
ja, på Friends sist,
ja, på Friends,
ja, ja, självklart.
Men hur känner ni varandra?
Vi har jobbat tillsammans faktiskt för 2 år sedan.
Det var den jävla innebandyturneringen.
Nej, vi gjorde Betsson på bio.
Ja, just det, vi gjorde live grejer för en landskamp, ja. Då, just det, jag var moderator på en sån här någon typ av live grej, kolla på match, hade någon typ av uppsnack. Och då var du med
i panelen
tillsammans med Limpar och
Bosse Pettersson ena kvällen och så Ola Andersson och Niklas Holmgren.
Ja, just det. Bra folk alltså. Bra folk.
Jag, oklart hur jag hamnade i den skaran, men det gjorde jag.
Ja.
Nej, och sen bjöd jag in Martin till en innebandyturnering. Den vart ju som den vart. Behöver vi inte prata mer om.
Nej, men det var väl okej. Men jag var med i någon typ av kändislag med Magnus Hedman och Martin Melin, vilket var jävligt märkligt.
Och så spelar vi... Du är ju en A-kändis. Nej.
Jag är på...
Jag är lite oklar på om du kallade de där A-kändisar nu.
Nej, men då var de säkert heta. Innan typ Magnus Hedman tog ladd till frukost.
Nej, det här var efter. Det här är ju 2 år sedan.
Ja, det här var bara 2 år sedan. Han var ju på väg tillbaka. Jag hade skrivit en bok om allting och var liksom höll föreläsningar. Såg hans föreläsning. Väldigt bra. Rörande story. Och sådär. Så att... Vadå? Det var ju det. Ja, det var väldigt rörande. Han hade det svårt nu att tillbaka, bla bla bla. Vi spelade i samma innebandylag i den här turneringen. Magnus kommenterade. Det sändes på internet, typ.
Ja.
Jag skadade hälsenan. Det kan jag säga också. Innebandy är young man's game. Det ska man ge fan i att spela innebandy när du har fyllt typ 26.
Det är en motionsform för barn.
Verkligen. Sånt här ska man inte hålla på med. Så att jag tog något fel steg och fick jävligt ont i hälsenan. Och det höll i sig typ ett halvår liksom. Sen dess har jag inte rört innebandy. Det var sista gången tror jag i mitt liv som jag liksom håller på med sånt där. Det där ska man inte... Basket, innebandy, såna jumpahalsporter med tvära liksom vändningar. Det där är farligt alltså.
Men ännu en radiogång. Vi pratar om, du har ju representerat Djurgården Hockey, eller hur?
Ja, Djurgården 76er som pojklagsspelare.
Och du har tränat ett hockeylag, eller hur?
Ja, jag hoppade in som ASS-tränare för min kompis. Men jag har en kompis som är en skitduktig hockeytränare. Alltså, en av de mest kunniga hockeymänniskorna jag har träffat. Han heter Fredrik Ahlström, eller hette då. Han tog sin mammas efternamn sedan i Korea. Men då hette han Fredrik Ahlström. Han pluggade hockey på GH och tränade Bayerns B-juniorer och sen tog han ett så här knattelag och så det var ett experiment liksom, se hur långt man kunde ta liksom, träna ett knattelag och se hur bra de kunde bli, bara dem liksom, utan att liksom värva spelare eller göra någonting annat sånt. Och så han tog Lidingös 93er och bara tog upp dem till liksom Stockholms toppen och, alltså ett av de bästa pojklagen tror jag i Sverige var de när han släppte dem liksom till. Och så var det några som blev väldigt bra. Alex Falk bland annat som spelar i Djurgården. Gick hela vägen kan man väl säga. Och en kille som heter Frank Holmström tror jag. Sist jag hörde honom spela i HV71s J20. Jag vet inte om han har kommit vidare nu. Jag har inte så mycket koll på hockey. Men så att det var några där som var riktigt vassa. Han var en svinduktig tränare sen. Så det var roligt. Det är kul också att man kan gå på hockeyn och bara så här. Där är min grabb. Här har jag liten procent av hans framgångar. Det kan jag faktiskt nästan ta åt mig.
Klassiskt bara, oj, det där har jag lärt han. Ja, det där.
Mm. Och så slår han en felpass. Det där var den andra killen. Mm. Det var han som lärde.
Men du får ju, jag vet inte om du sett, har du spelat på Hovet någon gång?
Ja, många gånger. Och det var ju liksom vår främsta träningsarena när jag spelade i Djurgården. Så att vi har mycket, många träningar på Djurgården, på Hovet och en del matcher också. Sådär. Så absolut. Min favorit hall i hela Stockholm. Tveklöst. Perfekt temperatur.
Men för JK spelar, vi brukar ju spela en sån match varje år. Alltså du vet, det ligger att det står framme på din plats allting, Djurgårdströja, utrustning, allting. Och så lirar man en match. Så att det är nästan bud på att om du vill att du hakar på.
Självklart, vilka spelar vi mot då?
Det är typ Djurgården mot Djurgården. Så att ett lag är Djurgården blå, ett Djurgården vit. Och det är lite som lite NHL-style, vet. Allting står på din plats. Man spelar en match.
Men det är inga riktiga spelare med alltså.
Det är bara supportrar typ.
Skönt. Ja, men lätt. Och, när är den?
Ja, det brukar vara i slutet av året eller i VIK-dagen. Men
om du kan säga, om det finns en så här, en liten chans att jag kan få vara med på den matchen, ja, då kommer jag börja träna nu. För att vara i så god form som möjligt.
Jag kommer öva överstegsåkning, jag kommer öva passningar. Ja, det låter ju skitkul.
Ja, men det är skitroligt. Det känns lite sådär, vet, att man känner sig som en riktig. Och sen vet, jag brukar vara med en fotograf så man kan få ta sig hockeykort, du vet.
Är det tre domare också?
Jag brukar bara vara en domare.
Ja, vad fan, kom igen. Gå hela vägen, kör fyra domare som i NHL.
Och måldomare och allting.
Ja.
Nej, men det hänger vi på med på. Om vi fixar en plats där i mitt lag. Jag brukar vara i laget som vinner.
Så jättegärna, att, jättegärna.
Det var något lag som jag tog ut. Jag kollade folks Facebook och kollade liksom, har han tränat någonting? För jag skulle välja vilka lag vi skulle vara. Så jag fick en lista på alla som skulle spela. Kollade folk på Facebook. Nej, han var lite överviktig. Han får
du, gick du på liksom hur de såg ut i ansiktet?
Ja, och typ så här, man vet, om man har en öppen profil, om de var typ så här, hade de checkat in på
runkeeper.
Då bara man bara yes, han ska på min.
Så då vet ni det, alla som ska spela hockey i år, det är bara börja checka in på gymmet redan nu. Skit i att träna, men checka in för helvete.
Olof, du signerar. Ska vi ta en bensträckare, batteribyte eller? Ja, vi gör så. Vi är alldeles strax tillbaka med mer podd.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.